Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Det vi kan säga idag är att han ingår inte i ett kriminellt nätverk. Han ingick inte i ett kriminellt nätverk. Men att det fanns personer i hans närhet som ingick i det här nätverket. Gediget utredningsarbete och grävande. Det är det som har gett resultatet.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man gäller så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Mordet på C. Gambino.
Det är den 8 maj 2024. På salongen Annexet i Stockholm pågår den prestigefulla Grammisgalan. Och för första gången sänds den direkt på YouTube. 23 olika priser delas ut och nu är det dags för priset till årets hiphop.
Ja, ni. Så ser vi vem som vann det här då. Många rappare här. Årets hiphop går till C. Gambino!
Priset går alltså till 26-åriga C. Gambino, den rappare som varit mest framgångsrik på Spotify med hundratusentals nedladdningar. Han är också speciell eftersom han alltid bär mask för han vill vara anonym. Och masken har han på sig den här kvällen också när han tar emot Grammispriset.
Hör ni mig? Tack så mycket. Tack till GG. Asylum, Chase, 23, min familj, allihopa. Tack så mycket, Grammis.
Där står han alltså med sin mask på höjden av sin karriär. En månad senare är han död. Skjuten i ett garage. På ett sätt på grund av en kärleksaffär för 12 år sedan. En affär som kom att bli startskottet på en av de längsta, våldsammaste och kanske mest obegripliga gängkonflikterna i svensk kriminalhistoria. Klockan är strax efter 17 en sommardag 2014. En 4-årig flicka åker tillsammans med sin pappa och två av hans kompisar hem efter att ha varit ute och fiskat. I en rondell i Torslanda exploderar plötsligt bilen. Flickan och hennes pappa och de två kompisarna dör allihopa. Polisens tekniker kan snabbt konstatera att en kraftig sprängladdning hade placerats under bilen. Knappt ett år senare, klockan är 20 över 10 på kvällen den 18 mars 2015. Plötsligt springer två män med dödskallemasker in på vår krog och bar på Hisingen i Göteborg. De är beväpnade med automatkarbiner och börjar skjuta inne på krogen. De går runt bland borden och skjuter från olika positioner. Efter någon minut springer de därifrån. Kvar på golvet ligger två döda män och åtta svårt skadade personer. Två olika våldsdåd, två hänsynslösa och grymma gärningar där oskyldiga får sätta livet till. Och båda de här dåden kan kopplas till den kanske blodigaste gängkonflikten i Sverige. Den mellan norra och södra Biskopsgården i Göteborg. Den har hållit på i nästan 15 år och närmare 30 personer har mördats. Men till skillnad från andra gängkonflikter handlar den här inte bara om narkotika, pengar och kontroll över områden. Nej, i den här konflikten är märkliga värderingar lika viktigt. Att kräva respekt, att hämnas oförrätter, att framstå som starkast, blodigast och grymmast. Konflikten eskalerar hela tiden och de ungdomar och barn som dras in i den idag kanske inte ens förstår vad konflikten bottnar i. För den startade inte med pengar, makt eller narkotika. Nej, den började med en kärleksaffär med ett brustet hjärta. I början på 2010-talet är Biskopsgården fortfarande ett enat område. Där finns inga specifika gäng. Däremot så är Hisingsbacka i närheten ett område med kriminell aktivitet. Där styr Backa-gänget som bland annat har kopplingar till MC-gäng. Men 2012 sitter ledaren för Backa-gänget i fängelse. Och när han är där så lämnar hans flickvän honom och blir ihop med en 23-årig man från Södra Biskopsgården. Vilket Backa-ledaren inte kan acceptera. Så när han muckar kräver han att 23-åringen ska straffas. Att han själv ska gå med på att bli skjuten i benet. Vilket han förstås vägrar. Och det slutar med att han istället blir dödad. Och här uppstår konflikten. Här börjar det. För 23-åringens kompisar i Södra Biskopsgården ställer sig på hans sida. Medan ungdomarna i norra delen stöttar Backa-ledaren och menar att 23-åringen brutit mot heden och förtjänade att dö. Och med åren eskalerade. Det kommer att handla om revir, om pengar och narkotika och annat som präglar klassiska gängkonflikter. Men det som sticker ut är att ovanligt många av dåden är hedersrelaterade, har sitt ursprung i förolämpningar, oacceptabelt beteende eller bara rena markeringar. Det börjar alltså med en kärlekshistoria och leder till att rapparen C. Gambino mördar i sitt garage 12 år senare. Åtminstone är det polisens teori att mordet på honom bottnar i den här konflikten. Vilket kan tyckas vara lite märkligt. För C. Gambino själv hade inga gängkopplingar. Han var inte knuten till kriminella. Han har aldrig dömts för något brott. Så frågan är, varför valde det kriminella gänget att mörda honom?
Den frågan har vi ställt oss. Vi har väl inget klart svar på det. Vi har väl försökt titta lite på vad hade han för roll. Och vad gjorde han? Jag vet att jag pratat om det i andra sammanhang, om det kunde vara ett ekonomiskt motiv. Om det var så att han... Men vi har gett belägg för det. Att, eller om han tror sig störa en ekonomisk situation genom att ta bort honom. Jag vet inte. Eller publicitet, det är jättesvårt att svara på.
Du ska snart få lyssna vidare på Fallen jag aldrig glömmer. Men innan dess vill jag tipsa om att den nya säsongen av podden Kod Katastrof finns ute nu. Hör om till exempel Apollo 13. Året är 1970 och tre astronauter är på väg till månen. När det otänkbara händer. En syrgastank exploderar och slår ut alla livsuppehållande system i farkosten.
Alla lampor på kommandomodulens paneler har börjat blinka och tjuta. Först förstår ingen vad som har hänt. Men besättningen rapporterar ändå till marken direkt. Houston, we've had a problem. När Jim Lovell tittar ut genom fönstret så syns problemet med smärtsam tydlighet. Någonting läcker från sidan på servicemodulen och ut i den svarta rymden utanför. Det är syre. I kontrollrummet i Houston så ser man att två av servicemodulens tre syretankar är utslagna. Nu handlar uppdraget inte längre om att ta sig till månen utan att komma hem vid liv.
Hör hela avsnittet om olyckan på Apollo 13 i podden Kod Katastrof. I det här poddavsnittet om mordet på rapparen C. Gambino pratar jag med tre av dem som jobbade med fallet. Therese som var utredare, Anna som var operativ analytiker och Annika som från början hade ansvaret för de insamlade övervakningsfilmerna men som också utredde hela fallet. De tre har valt att inte ange sina efternamn. Mordet på C. Gambino sker alltså på kvällen den 4 juni 2024 i ett garage. Han har varit ute på massa ärenden hela dagen, tränat på gymmet och på kvällen suttit på en restaurang med några kompisar. Och klockan 22.37 kör han in sin Mercedes i garaget där han ska ställa den över natten. Vad han inte vet är att det står en bil där och väntar på honom. En bil med flera personer i. En av dem är beväpnad. Gambino låser sin bil och går mot utgången. Då kör den andra bilen fram. Fönstret på bakdörren öppnas och det avlossas skott därifrån. Skott som träffar C. Gambino. Han faller samman och gärningsbilen gasar iväg därifrån. Men C. Gambino är inte död. Han är svårt skadad men lyckas själv ringa 112. Så när den första patrullen kommer till platsen så lever han fortfarande. Han kan prata med polisen och berätta vad som hänt. Men under samtalets gång märker polismannen att C. Gambino blir allt sämre. När ambulansen kommer till platsen börjar man med hjärt- och lungräddning. Men det är för sent. C. Gambino dör där i ambulansen. Och nu har polisen ett mord att utreda. Och det är nu teamet med Therese, Anna och Annika kommer in i bilden.
Det här hände ju på en tisdag den 4 juni 2024. Och det är personal i yttre tjänst som tar vid vid en sån här händelse. Och därefter går beredskapen in hos oss. Och efterföljande dag på morgonen där kom jag in i ärendet.
Vad fick du veta vad som hade hänt då?
Ett mord i Hisingsbacka utanför Göteborg. Målsäganden som jag inte kände till faktiskt var en artist. Kände du namnet C. Gambino?
Nej, Therese hade inte så bra koll på vem han var. Men det var det många andra som hade naturligtvis. Nyheten om att han mördas blir stor. Rubrikerna toppar alla nyhetssidor. Han var ju en av de största rapparna någonsin. Hans riktiga namn var Karar Ramadan och han föddes i Kristianstad 1998. 2019 gör han debut och sen går det bara uppåt. Och det som sticker ut med honom är, förutom framgångarna, masken för ansiktet. Den han alltid bär för han inte vill bli igenkänd. Och musiken är egentligen inte hans framtidsplan. Han är utbildad systemutvecklare som ser musiken som en tillfällig grej. Och det här är ju inte det första mordet på en rappare. Flera svenska rappare har gått samma öde till mötes. Men till skillnad från dem hade C. Gambino inte några som helst kopplingar till den undre världen eller till gängen. Han känner några som har det, men han själv är inte inblandad. Kanske var det därför han väljer att alltid ha på sig masken när han är publik. Och mordet på honom väcker som sagt uppmärksamhet väldigt fort faktiskt. Redan innan nyheten publiceras var hans öde känt bland kriminella på Hisingen kommer det att visa sig. Nu drar mordutredningen igång och det finns bra spår att jobba med direkt så det går ganska fort.
Ja, eftersom att det sker i ett parkeringsgarage så fångades händelsen på film och då såg vi bilen som användes och kunde då se registreringsskyltarna för att börja kunna spåra var bilen har köpts och liknande.
Mm. Vad hittar ni på den?
Ja, med hjälp av ett ägarbyte på det här fordonet så kunde vi se att det sålts den 23 maj på en bilfirma utanför Göteborg i Partille. Hade registrerats en person där.
Hela förloppet är filmat och förövarna har gjort ett för dem ödesdigert misstag. De har inte bytt registreringsskyltarna. Så det finns en bil som faktiskt inte är falskskyltar som är värd att följa upp. Vad man däremot inte ser på filmerna är vilka som finns i bilen och vem det är som skjuter.
Vi ser ju bara föraren. Och den personen är maskerad.
Ser ni själva skottet, själva händelsen på film?
Kamerorna är vinklade på så sätt att man ser inte skytten, men man ser målsägande.
Och den enda person man med säkerhet ser på filmen är målsäganden, alltså se Gambino själv. Men registreringsnumret syns ju, och med det går det att spåra när bilen har köpts, vilket inte var så länge sedan, på en bilfirma i Partille.
Man gjorde ganska snabbt ett besök på den här bilfirman och hämtade in övervakningsfilm. Och på den här filmen kunde man se två personer köpa bilen. Man ser att två personer kommer till platsen. Egentligen så filmar den här kameran på utsidan, så det är en del rörelse fram och tillbaka. Man går ut och provkör den, kommer tillbaka, två personer går med, säljer den in. Man ser ju inte själva överlåtelsen i form av att man ställer på papper, utan man lämnar sen. En person sätter sig i bilen och lämnar och åker därifrån. Och då är det köpt då.
Självklart har männen inte köpt bilen under sina egna namn. Nej, de har registrerat den på en person de valt ut av slump. Men det spelar ingen roll, för männen syns bra på filmen. Och de är väl kända i Södra Biskopsgården av de som bor där, men också av poliserna som jobbar där.
Ja, vi har ju duktiga kollegor på områdespolisen som ganska snabbt känner igen de här två personerna och kan identifiera dem till två personer tillhörande kriminellt nätverk på Hisingen i Södra Biskopsgården.
Och där dyker det alltså upp det första tecknet på att detta har med den blodiga konflikten att göra, det mellan Södra och Norra Biskopsgården. Och det här räcker för utredarna. De två killarna grips dagen efter de blivit identifierade.
Ja, de grips ju redan dagen efter, de två första personerna. Och det är ju då grundat på att de har identifierats för bilköpet. Då blir de anhållna, vi håller förhör med dem och frågar just kring bilköpet. Och sedermera blir de häktade. Och så under utredningens gång då så framkommer mer saker som gör att de fortsätter att bli häktade.
Den ena av dem, en 21-åringen, grips ganska odramatiskt. Den andra däremot, en 19-åring, grips i sin bil av polisens insatsstyrka. Och när polisen går igenom den bilen så hittar man ett hemligt lönnfack där den misstänkte gömt en telefon. En telefon som kommer att underlätta utredningen. En sak blir ganska tydlig. Mordet på C. Gambino var noga planerat.
Precis. När en sån här händelse sker så hämtar vi in oerhörda mängder övervakningsfilm och bland annat då från garaget. Och under utredningens gång så bearbetas det här materialet och då kunde vi se att dels bilar har varit uppe vad vi bedömer som att man rekogniserar. Man kollar av garaget och parkeringsplatsen, men också själva mordbilen har då varit i garaget vid tre tillfällen innan själva morddagen.
Ja, det har rekognoserats i garaget. Gärningsmännen var väl förberedda och de två gripna var med på detta.
Vi hämtade in samtalslistor på de två personerna som identifierades via områdespoliserna. Och då kunde vi se framförallt i den ena personens listor att det var uppehåll, så att man har stängt av den här telefonen. Och varje gång som de hade stängt av den här telefonen, då hittade vi bilen i garaget. Så vi fick en liten fingervisning på när vi skulle kolla.
Två personer gripna alltså. Två personer som kan kopplas till brottsplatsen ganska tydligt. Båda en del av det kriminella nätverket Södra Biskopsgården. Men det är förmodligen fler inblandade, så spaningarna går vidare. Framförallt är det de gripnas telefoner som blir mycket intressanta. Uppkopplingar, telefonlistor, vem har ringt vem och varför. Och den här analysen, det här arbetet, leder så småningom fram till två ytterligare personer. En misstänks för att vara den som gjort sig av med bilen efter mordet, bränt upp den helt enkelt. Den andra tros har varit med i bilen när mordet sker. Fyra personer gripna alltså. Ganska mycket talar mot dem. Men det där avgörande beviset, det som pekar ut själva skytten, det saknas. Men en sak är tydlig. Mordet är planerat. Det är bestämt att Se Gambino ska dö.
Vår bild av det som hände var att varför man bestämde sig för just Se Gambino vet vi inte. Men att man kartlade honom och att man ville genomföra detta blev tydligt i och med antalet tillfällen man befann sig i garaget. Och att man då i alla fall vid två tillfällen tidigare faktiskt också har stått och väntat på att målsägande ska komma hem. Så att det var ju inte en tidsfråga om, eller det var inte en fråga om det skulle ske, utan det var snarare bara en tidsfråga när det skulle ske. Det kändes som att det fanns en gedigen plan, man hade liksom köpt bilen, rekogniserat garaget, stulit reggskyltar. Man hade fixat med de bitarna, så att för oss så blev det tydligt att det var bara en fråga om när.
Det är också nu man hittar chatten där nyheten om mordet sprids långt innan det blir känt i media.
I en av de telefonerna hos en person som inte är misstänkt men som förekommer i utredningen på andra sätt så ser vi en gruppchatt som sker natten efter mordet, och den fångar ju vårt intresse lite extra för att vi upplever att man refererar till låttext eller ett album som Se Gambino har producerat, och att detta sker i sån direkt anslutning. Så vårt arbete blir ju att kartlägga vilka personer finns med i den här chatten. Hur vet man om den här händelsen innan det kanske har skrivits om det i media och liknande?
Men ingen av dem som fanns med i chatten hade något med själva mordet att göra, ändå kände de till det. Hur då? Förmodligen har någon av dem haft kontakt med åtminstone en av de misstänkta mördarna, som alltså berättat vad som hänt. Jag kanske till och med skrytit om det. Och där någonstans kan vi möjligen hitta motivet. Det kanske bara är en uppvisning vad man kan göra. Visa makt, bygga respekt. För någon konkret anledning till att just Se Gambino ska mördas hittar inte utredarna.
Nej, alltså vi tittade ganska mycket på varför det här kunde hända. Och det vi kan säga då är att han ingår inte i ett kriminellt nätverk. Han ingick inte i ett kriminellt nätverk. Men att det fanns personer i hans närhet som ingick i nätverket Norra Biskopsgården. Så han hade personer i sin närhet som ingick i det här nätverket.
Kan det vara så att Se Gambino mördas av nätverket Södra Biskopsgården bara för att helt enkelt jävlas med dem i norra? De som känner rapparen, de som kanske kan spegla sig lite i glansen av honom. Kan det vara det tunna, betydelselösa men ändå avgörande motivet? Och den här tanken stärks under utredningens gång, för det händer två saker till. Två saker som kanske kan förklara varför mordet planerades, förbereddes och genomfördes. Hammarby Sjöstad är en relativt ny stadsdel söder om Stockholms innerstad. Jag jobbade själv där i 20 år och såg området växa fram. Det blev lugna, innerstadsliknande kvarter med i huvudsak bostadsrätter, skolor, restauranger, arbetsplatser och dagis. En lugn och fridfull del av Stockholm. Fram till 25 februari 2025. Då exploderar en bomb i ett av husen. En 15-årig pojke grips, och visar det sig. Attacken är riktad mot Se Gambinos producent. En producent som en kort tid före sprängningen utsatts för utpressning. I ett brev skriver utpressarna: Se Gambino och hans norra nätverk är våra fiender. Du har hjälpt honom med kontrakt, förskott och ekonomiska framgångar. Detta har han finansierat sina vänner med mot oss. Och chefen krävs på 2,5 miljon. Han vägrar betala, och då kommer explosionen mot någon som alltså tjänar pengar på Se Gambino. Så det verkar inte vara personen Karar Ramadan, han som är bakom masken, gärningsmännen irriterar sig på, utan hans alias C. Gambino och framförallt hans framgångar. Utredningen pågår i nästan ett år och sen är det dags för rättegång. Fyra personer åtalas, tre av dem för inblandning i själva mordet och en för att ha hjälpt till med bland annat att förstöra bilen som användes. Det tog ett år av gedigen och detaljerad utredning, en utredning som gav några avgörande detaljer.
En av de största början när vi ser den här brottsbilen i garaget vid flera tillfällen veckan innan, det var en sån grej som var verkligen, aha, nu var de kartlagt. Sen var det ju även på den här hyrbilen som den ena personen hyrde i sitt eget namn, som också då var inne i parkeringsgaraget 7 gånger dagen innan och under morddagen. Vi kunde ju få en logga från den här hyrbilen så vi kunde se exakt var den hade kört. Det hjälpte ju ganska mycket under kartläggningen då. Ja, sammanfattningsvis så kan man väl säga att vi har inte blivit... Ibland kan vi skämta om att man kanske får bli berikade med till exempel DNA-träffar eller annat. Men de fynden och de genombrotten som har skett i den här utredningen har varit gediget utredningsarbete och grävande. Det är det som har gett resultatet.
I tingsrätten döms alla fyra. De tre mest inblandade får livstid 15 respektive 12 år. Den fjärde får 10 månaders fängelse för bland annat grovt skyddade av brottsling. Men hovrätten tänker annorlunda. Livstidsstraffet mot en av de huvudmisstänkta står fast. Straffet för den andra höjs, men den tredje, han går helt fri. Så olika kan det bli. En framgångsrik rappare mördas alltså för att han känner folk i fel nätverk. Han mister livet för att det andra nätverket vill jävlas med sina fiender. Så lite krävs för att bli mördad. Prestigen är viktigare än liv, tydligen. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.